Kattis Ahlström.
Jaha du.
Ja du, vad kul att träffa dig.
Ja tack detsamma, första gången vi ses.
Det var ju första gången vi hälsade på varandra i morse. Ja, nu sitter vi här.
Spännande.
Ja. Men det är inte första gången du sitter här ska sägas.
Nej, jag har hoppat in, jag tycker om att vara ständig vikarie här.
Ja.
Det är min lott.
Och hörs i många andra program i P1 också. Vi ska sända hela veckan. Det ska bli jättekul.
Ja, ja, det är jag som är gladast tror jag.
Ja, det vet jag inte, vi får se. I slutet av veckan vem som är gladast.
Ja, vi får se.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med just Kattis Ahlström och David Mehr. Vi har blivit med vignett sen du var senast.
Ja, ja, så jag satt ju och gunga med nu.
Ja, jag såg det.
Ja.
Ja, en svängig.
Flöjt.
Ja.
Lite bortglömt.
Ja, gillar flöjt eller?
Mycket bra.
Andra gången idag jag hörde prata om flöjt.
Ja, vi kan prata mer om det. Ja. Jag tycker flöjt är intressant.
Ja, det är ett spännande instrument. Mm. Det är inte Tilde Schweizer som spelar flöjt den här gången. Hon har ju spelat trombon här. Det är hon som har komponerat den här.
Ja, ja, den var verkligen flott. Ja. Och pigg.
Du, midsommarhelgen är över. Brukar du känna vemod eller upprymdhet när midsommarhelgen är förbi?
Det har jag faktiskt inte funderat på, de där två alternativen. Men jag tycker att det har satt sig fint i kroppen. Jag tycker att det ljuset har pumpats in bra. Mm. Så att, lite mer vemod kanske nu när det liksom mörknar till igen.
Jag är nog på den. Jag tycker att det är en sån urladdning innan man når fram till den. Man känner en sån liksom anspänning på allt som måste göras.
Ja, kan nog stämma lite.
Och sen har man jagat ljuset och sen har typ ljusets tid passerats, nu går vi mot mörker.
Lite. Men då är det ganska bra att gå och jobba, tycker jag.
Ja.
Jag tycker den här jobbveckan är väldigt trevlig.
Okay.
Och sen stöter man på just massa vikarier här på P1. Man ser, en vikarie känner igen en vikarie.
Hur då?
Nu, man nickar lite. Hej, hej.
Du kommer också bli utkastad snart, eller hur?
Ja, precis.
Ja, men man har, liksom, har man någonting speciellt på sig, eller vad är liksom signalementet?
Jag tror alla har tänkt, och så tänker man att man ska inte övertänka, och så kommer man lite för skrynklig, som jag har gjort idag.
För att väldigt
man ska
skrynklig
vit skjorta. Ja, jag vet. Och du är också lite skrynklig.
Ja, men jag är inte vikarie. Nej. Här faller din tes.
Nej, men så tror jag att det är. Och det syns faktiskt att man hade lagt fram kläder, vikariekläderna, och sen tog man inte dem. För att man vill inte verka liksom så mån om hela, utan man bara valsar in. Och sen har man ju en dator som man absolut aldrig hanterar annars, som man ska försöka läsa.
Ja, som man sitter hela dagen med.
Ja.
Springer upp och ner till helpdesk.
Ja, exakt.
Och de säger, har du provat att starta om?
Det är nämligen det de säger.
Tack och lov då för oss som är lite vemodiga att det finns ett VM som kommer rycka en ur det.
Ja.
Känner du det?
Ja, ja, jag älskar det.
Ja, du gör det?
Ja.
Ja, vad kul.
Ja, faktiskt.
Vad tyckte du om Sverige-matchen?
Ja, men nu har vi pratat så mycket illa om den. Jag tyckte, det var klart att det var väldigt deprimerande. Men jag tänker mig att de kommer igen.
Mm. Jag hörde en analys av Hasse Backe i TV4-experten. Och han pratade om hur viktigt det är med tränarens tonläge i omklädningsrummet efter en sån här platt match. Har du som ledare en negativ ton om du letar fel eller låter tröstlöst, då får du inte mer i spelarna.
Mm, det tror inte jag han har, Potter, tror du det?
Nej, det trodde inte Hasse Backe heller. Nej. Han passar perfekt för det här. Men jag kände mig väldigt träffad i det. Jag tränar 7-åringar i fotboll.
Mm.
Och kan ibland, när det är halvlek och de har kanske släppt in 8 baljer, liksom fastna i misstagen.
Ja.
Har vi inte snackat om det här med att inte passa framför målet?
Just det.
Dribbla som sista man.
Men vad säger du istället? Du piggar upp dem.
Ja, jag vet inte. Jag är inte bara fast i det negativa, men det är lätt att jag fastnar i ältandet.
Ja, nej, men konstruktivt och ändå, man måste ju ha medkänsla också.
Ja. Men brukar du fastna i ältandet eller är du en
person alltså, förhoppningsvis framåt? Om man skulle träna andra, vilket skulle vara väldigt bizarrt om jag skulle träna någon i fotboll till exempel. Men jag, ja, tyvärr.
Ja.
Jag ältar nog ganska mycket.
Ja.
Misstag.
Vilka kläder du ska ha? Var det rätt med den skrynkliga
misstag,
skjortan?
Misstag liksom. Jag kommer ihåg ett misstag som jag hittade i en dagbok häromdagen som jag blev påmind om. Och då var det så att jag hade skrivit såna där, vad kan det heta på min tid? Man skrev såna nationella prov.
Ja.
Engelska, och då var det minute. Hur stavar man det på engelska? Hur stavar man det, David?
Minute.
Ja, precis, ja. Men då tänkte jag, åh, vad lätt. För jag hade precis varit på och lämnat in mina skor på Mr. Minute. Så då skrev jag då, minute.
Vad gulligt att tänka sig att du sitter och läser dina gamla dagböcker.
Ja, jag gjorde det. Jag hittade dem. Någon med häst, en häst på, med upprutet lås.
Nej.
Jo.
Vem har läst det? Vem har gjort det?
Nej, men det är väl jag som har tappat bort nycklarna som vanligt. Där står också vad man har ätit. Korv stroganoff till middag.
Rätt stavat?
Nej.
Fel. Du, det har ju varit mycket snack om backlinjen. Mm. Eller bristen på en. Mm. Sen matchen. Jag tänker att det känns som att det har hänt någonting. Eller hänt någonting. Det är i alla fall... Det är ju väldigt låg status idag att vara back.
Ja.
Jag märker det på mina 7-åringar som jag tränar också. Alltså, de vill ju bara vara anfallare. De vill bara göra mål. Alla de minns, alla spelare de känner till, är ju stjärnorna som gör mål.
Mm.
Man skulle behöva uppa backlinjen lite. Vad kan man göra för att öka statusen hos backarna?
Jag tänker mig... Alltså, vi smått snackade lite du och jag förut om backarna. För alla pratar ju om backarna nu.
Mm.
Kanske inte alla.
Nej, Annika Strandell gjorde ju det.
Ja, till exempel. Nej, men och då så jämförde, för jag spelat i orkester. Och då hade vi en orkesterledare som var så noga med att man ska lyfta fram. Till exempel den som ni har lyft fram, flöjten.
Mm.
Alltså de här små instrumenterna som lätt drunknar.
Piccolo.
Det är de här liksom bombastiska. Ja, piccolo om inte annat. Så man kan sätta på en Brahms-konsert och ska man lyssna specifikt på flöjterna. Så fattar man att utan dem, ingenting. Ja.
Är flöjten orkesterns backlinje?
Ja, jag skulle säga det. Bland annat. Det finns några små fjuttar också som ändå gör liksom grejen.
Men,
och så tycker jag faktiskt att vi, alltså våra kollegor, journalisterna, sportkommentatorerna är viktiga. För jag som inte är så bra på fotboll, några av dem är så duktiga på att säga det var snyggt och det var bra framspelat. Det är en som jag tror är Kristoffer... Kviberg, kan han heta så?
Okej, som känner jag inte igen. Men
det är ju Rosa någon som jag glömt namnet på. Kristoffer heter han.
Okej, och han är ju då på kommentera matcherna.
Ja, och han berömmer och säger bra. Då fattar man att den här glidtacklingen, den kan inte vem som helst göra.
Nej. Ja, intressant.
Ja, om du nu undrar vad jag tycker. Vad tycker du då? Hur ska man lyfta fram dem?
Nej, men jag tror att man skulle behöva uppa statusen på mittbackarna. Alltså att göra det mer... men få unga att tycka att det är en viktigare roll.
Ja.
Jag har inte lösningen, men jag har liksom noterat ett problem.
Mm, bra, bra spottat, men du har ju framtiden.
Halvstark spaning.
Bland dina små knattar.
Ja, verkligen. Du, en annan sak idag. I morse samlades pressen vid 10 Downing Street. Och som det flaggats för i helgen så avgick premiärminister Keir Starmer som ledare för Labour och som Storbritanniens premiärminister. Det här innebär att Storbritannien kommer få sin 7:e premiärminister på 10 år.
Ja, det är bra jobbat.
Det är otroligt. Det känns eventuellt som att britterna har en liten övertro på förändringens möjligheter.
Ja, kanske. Eller så har de bråttom.
Ja.
Tänker jag.
Vilket måste ju stressa nästa premiärminister.
Alltså, fattar du. Men han ser ändå pigg ut. Han ser ut att ta sig an det med stor lust. Ju.
Ja, om det blir den här Andy Burnham. Eller
Burnham, ja.
Burnham.
Vi säger Burr.
Britten. Britten Andy. Ja, frågan är om han ska sitta kvar då till dess att hans efterträdare utsätts då, vilket sägs vara någon gång i slutet på sommaren. Man undrar hur motiverad är man då att göra ett toppenjobb?
Ja, eller så bara han går precis all in så att de ser nu vad de kommer att sakna.
Ja.
Det är faktiskt en metod.
Verkligen.
Så att det blir intressant att se.
Ja.
Troligen inte.
Jag kollade på hans presskonferens i morse och noterade att det inte bara var Starmer som hördes, utan det var även någonting annat. Vi kan lyssna så här lite.
And look at what we've achieved in just 2 years. An economy that is stronger, growing faster than our peers. Wages rising faster than inflation in every single month since we came to power.
Försöker identifiera vad det är. Den
är det är en körsång. Jag tänker du ändå är gammal orkesterspelare.
Da, 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 da.
Snyggt.
Det var den.
Ja, vilken är det?
Varför spelar de den?
Beethovens nia.
Ja,
varför? Oh, to joy. Ja, det är EU-hymnen. Frågan var varför spelades den på Keir Starmer som en liten tonsatt avgångstal?
Tror du inte att de repade någonstans i närheten och så läckte det in?
Men jag trodde det. Men... Vi kollade upp där. Det visade sig att det var en man vid namn Steve Bray, en aktivist och Brexit-motståndare som gjort sig känd för att spela hög musik vid stora politiska händelser och under nyhetssändningar utanför parlamentet. Det är hans grej. Spela hög musik för att störa.
Det var uppmärksamt av dig.
Tack. Imorgon är det nämligen 10 år sedan Brexit-omröstningen skedde. Referendumet. Men Beethoven som protestmusik, det är ändå...
Why not?
Ja.
Det var ju ganska störande faktiskt. Eller ja, det hände ju någonting.
Ja, ja precis. Man tappade lite fokus och började vandra i tanken.
Men också lite en matta för allt det här. Han såg ju ganska ledsen ut.
Han blev väldigt känslomässig.
Ja.
Du, vi ska vidare. Men var kvar i det vi var i alldeles nyss, nämligen fotbolls-VM. Mm. För att det är ju utmanande och utmattande än den verkligheten vi möter, vi som älskar fotboll, detta VM. Vi är uppe nattetid.
Ja, inte vi. Alltså, är du uppe varje natt?
Nej, inte varje natt, men det har skett.
Ja, det har absolut skett. Att klockan var kvart i fyra och så, ja.
Ja, jag har sett en 0-1-match, jag har sett en 0-3-match.
Ikväll är det 0-2.
Jag har också sett en, ikväll är det 0-2, ja.
Norge.
Den stora frågan är då, hur gör man för att hålla sig uppe utan att trycka i sig godis och chips?
Ah.
Jag bjudit in en vän av programmet, kocken Daniel Coe, för att ge oss lite tips på saker man kan servera nattetid. Hej!
Precis, hej!
Välkommen tillbaka!
Tack så mycket.
Har det blivit många nattmatcher för dig?
Ja. Eller, ja, absolut. Kanske inte de här 0-4-matcherna, men...
Med Sverige-matchen?
Ja, absolut.
Det var 0-4?
Ja, jag vet. Ja. Men inte så många. Så.
Okej, jag har sett den. Men vad åt du då?
Då var det faktiskt frukost. Ja. Ja, jag hade ju sovit och så gick jag upp då. Ja. Jag dygnade inte.
Nej. Du är fransman också. Mm. Frankrike spelar ikväll mot Irak. Mm. Känsla?
Alltså, vadå känsla?
Inför den?
Det är väl självklart att Frankrike vinner.
Ja, det är det.
Ja, absolut. Mm. Alltså, de är ett stenhårt gäng. De gör inte mer än vad de behöver. Så att det kanske inte kommer bli en sån här 7-0, även fast de kanske skulle kunna göra det. Mm. Det tror jag. Men de är sansade. Mm. De spar sig till slut.
Och tänk att kunna vara så säker kring sitt land. Ja. Ja, skönt.
Självförtroende.
Ja.
Alltså, mitt land är ju faktiskt Sverige också.
Jo, men ändå.
Men det är skönt att ha en backup.
Mm. Ja, det är skönt. Det är väldigt skönt att ha en backup. Fredags. Just nu i alla fall. Så.
Men du, den börjar ju klockan 23. Vad tänker du är ett bra? Då är man ju liksom, man har käkat middag. Man börjar ju bli lite hungrig där precis när man ska gå och lägga sig. Och då börjar matchen. Och ska man vara uppe i 2 timmar till. Vad kan man ställa fram på bordet då?
Ja, men jag... Nu låter jag som en expert, men jag kanske är det på mat.
Det tror jag faktiskt man kan säga. Du har ju faktiskt vunnit VM.
Alltså, det beror ju lite grann på vilken form man är i. Alltså vilken förhoppning man laddar med. Och säg då till exempel den här matchen ikväll, Frankrike-Irak, så alltså jag är ju, det spritter ju i kroppen. Jag vet ju att det här kommer bli en rolig match och jag vet att Frankrike kommer att vinna. Så då kanske man går in lite lightare. Alltså inte så tung mat. Okay. Sverige-matchen sist, då kändes det inte lika självklart. Jag visste att det skulle bli en helt tuff match.
Mot Holland.
Ja, precis. Så då gick jag in med lite tyngre mat. Mm-hmm. Då var det faktiskt pizza. Mm-hmm. Men hembakat pizza. Och det är en ganska skön grej som man kan göra. Många tycker att alltså man kan ju köpa en pizza också, men det är ju så tråkigt. Det är mycket roligare att få välja själv exakt vad man vill ha på. Och göra en deg är jätteenkelt, och det kan man ju göra på dagen, in i kylen, och så liksom värmer man ugnen ordentligt, och sen så bakar man ut de här i god tid, och så förbakar man de här pizzorna, så de är liksom nästan klara.
Ja, det är knepet då?
Exakt, så man ska inte stå och laga mat när matchen börjar.
Nej, precis.
Precis innan så bara slänger man in en pizza i taget.
Nej, men alltså, så du går mer efter alltså en psykiska tillstånd än själva metabolismen?
Ja, helt klart. Helt klart.
Okay.
Så idag så tror jag att det blir... Alltså, sån här, jag är ju en sucker för mexikansk mat. Alltså, du vet, så här sönderkokt kött. Ah. Jag har faktiskt en lammstek som jag gjorde igår, som fick ligga i ugnen i 4 timmar ungefär, i aluminiumfolie, massa goda kryddor, så den är helt sönderbakad.
Så bara drar du så här?
Exakt, man bara drar ur benet och så mosar man med en gaffel. Lite guacamole, den är redan gjord. Jag har gjort en tomatsalsa, den är gjort, och så har jag majstortilla som jag steker i torrpanna. Så
och detta ska du äta mitt i natten?
Ja, men alltså jag äter ju kanske klockan 10, så att man är liksom...
Gud, så franskt.
Jag trodde du skulle säga morotsstavar, punkt. Ja, att man inte ska äta mitt i natten.
Nej, man måste ha lite mat i sig så man ändå orkar. Mm. Alltså, det värsta som finns är att somna i en fotbollsmatch. Det får man inte göra.
Ja, det är någonsin hänt. Men då, i natt och klockan 4 när Norge spelar, vad ska man äta då? 04.00.
Nej, men då skulle jag säga kvarg och lite sån här granola kanske. Alltså, det är ju lite frukostkänsla liksom. Om man inte är ute och har gjort en härlig kväll i kväll då och blir lite halvsent, kommer hem vid 3, 3:30, snubblar in, då kanske det blir kanske en god nattmacka med mycket ost på den.
Pizzaresterna.
Mm.
Eller precis, pizzaresterna, om man nu har lyckats med dem.
För jag tänker, Sverige möter ju Japan på torsdag natt. Det är ju 0-1 match.
Mm.
Den är ju lite tuffare matmässigt. För där behöver man ju orken för att hålla sig till 0-3.
Ja, men där skulle jag nog börja med, dina morotsstavar där. Mm. Perfekt.
Man grundar med dem.
Bara för att man ska ha någonting som inte är liksom onyttigt. Och sen ska jag gå all in på smågodis.
Okay.
Och choklad faktiskt. Bara för att liksom boosta hela energin. Liksom, så att man klarar sig en kort stund när det väl gäller. Och sen kommer man somna in ordentligt.
Vad tänker du för godis då?
Alltså jag
gillar surt.
Ja, jag gillar surt. Men sen gillar jag också svampar i alla dess former. Alltså choklad, de rosa, de bruna. Och de här chokladdoppare är ju fantastiska.
Godissvampar ska vi kanske...
Ja, godissvampar, ja, precis.
Är vi i kantarellvärlden? Är vi i någon annan värld?
Var är vi? Okej,
jag förstår inte vad du menar.
Men du tror inte, man ska inte följa kulturen som man gör norsk mat, vad nu det kan vara, flöjt eller flytebröd.
Rakt fisk eller, det tror jag verkligen inte.
Nej
men alltså fotbollsmat ska ju inte vara en avsmakningsmeny och det ska vara gastronomiskt fantastiskt fanatiskt, utan det ska ju vara...
Men du
en
sa
god
ju att du gjorde långkok på lamm.
Ja, men det är väl inte... Alltså,
det är 3 minuter.
Det är en god bukfylla, så är det. Och det räcker, tycker jag.
Men om vi tar matchen då på torsdag. Det går Sverige och Japan. Det går riktigt dåligt. VM är över. Då behöver vi ju tröstas.
Mm.
Vad har vi för tröstmat? Fredag. För att komma till liv igen.
Ja, men då är det väl dags att ta fram allt onyttigt man någonsin kan hitta, tror jag. Det är över.
Det är inte lyx, utan det är...
Nej, då är det verkligen ingen lyx.
Frosseri.
Utan, frosseri i allt. Töm varenda butik på det godaste, onyttigaste ni kan hitta.
Vad är det i din värld?
Ja, men det är ju godis då, än en gång. Och sen är det ju schweizernöt, alltså.
Mm.
Choklad. Alltså, det är ju så gott. Jag kan ju sänka 2 chokladkakor utan problem.
Om vi vinner då?
Morotstavar.
För orkat
nästa gång. Nej, om vi vinner, ja, men då måste man väl... Om vi vinner mot Japan, vilket... jag vågar nog inte hoppas på det. Men jag hoppas ju naturligtvis, men jag vågar inte tro på det. Då måste man väl åtminstone kunna unna sig lite bubbel eller något riktigt härligt liksom, och skåla in för gänget som faktiskt har klarat det.
Ja.
För det är en bragd om de gör det. Japan är ju inte att underskatta. De är ganska bra.
Om Kattis vill ställa fram de här morotsstavarna, kanske till och med gurkstavar.
Tråkigheten då blir förknippad med dem. Det var ju liksom lite grann som ett exempel. Men okay.
Kattis och morotsstavarna.
Har du någon dipp hon kan liksom spritsa precis. Sin personlighet med?
Ja. Oh, jag älskar dipper, jag ska så säga. Det finns en som man bara är sugen på ibland, och då måste den vara riktigt stark, och det är en grönmögelostdipp. Man tar grönmögelost, man gör en majonnäs och så mosar man ner med en gaffel grönmögelost som är rumstempererad, måste den ju vara, den här osten då, så att den lätt går att mosa ner. Men så det ska vara lite bitar i.
Mm.
Och så går man i med färsk jalapeno som man alltså med fördel kan riva på ett rivjärn om den är så här krispig och färsk och härlig. Så att man får in alla de här juicerna och den här hettan och den här grönskan från klorofyllet i den här lilla chilen. Så rör man det här med kanske en liten droppe vinäger. Och det ska vara tjock och lite så här, lite chunky. Och så ska morotsstavarna vara ganska långa så man kan liksom gräva ner den här och så få mycket sånt på.
Vilket bra tips.
Alltså det här gav ju din personlighet mycket mer färg.
Och då blir det ju morot och... Ja, men du ska ju ha selleristavar, du ska ha såna här små hårda kastanjchampinjoner, du ska ha gurka,
svampar. Men man lär inte somna i alla fall med den.
Nej, den är bra. Den är jättebra. Och stinget gör ju också att du håller liksom lite på tå liksom under matchen.
Men vad tycker hjärtat om det? Det pratar du ju ofta om, hjärtat. Sitta och äta så
här. Du menar ur en hälsosynpunkt då? Ja, men du äter ju så mycket grönsaker. Det är väl fantastiskt.
Ja.
Alltså, ingenting är ju bra för kroppen att inte ha regelbundna tider. Men under det här VM:et så måste vi väl ändå unna oss att inte ha regelbundna tider. Så får vi återgå till det efteråt. För att alltså, VM:et är VM och det blir konstiga tider. Det är bara att inse.
Vi får unna oss.
Ja, vi unna oss.
Daniel Coué, stort tack för dessa tips.
Tack snälla.
Lycka till ikväll.
Ja, tack.
Med matchen då. Och snacksen. Du, Kattis, jag lyssnade på en podd i helgen. Mm. Med två av världens mest renommerade parterapeuter. Mm. John och Julie Gottman heter de. Ringer en klocka?
Ja, lite gör det faktiskt det. Ja.
Det är ett gift par som har grundat Gottman-institutet som finns i New York. Och de är bland annat kända för att kunna förutspå separationer.
Oj då.
De har i studier studerat nygifta par i 24 timmar och då kan de med 94% säkerhet förutse vilka par som fortfarande kommer att vara tillsammans om 6 år.
Men alltså, de är helt nygifta?
De är nygifta, men de har precis blivit ihop.
Aha, ja, okay.
Och så kan de liksom se på deras rörelser, deras blickar, de mäter stresshormon och så vidare. Mm. Hade du velat veta om de trodde att din relation skulle...
Ja, skulle jag tycka var intressant experiment. Ja.
Hur som helst, innan podden då så hörde jag, så fastnade jag för en sak som John berättade, mannen, den äldre mannen. Han sa så här, när Julia kommer till mig och säger de laddade orden, vi behöver prata. Ja. Då säger han okej, okay. Han tar upp ett litet anteckningsblock som han har i bakfickan, sätter sig ner på en stol. Och så säger han, okej okay, baby, berätta för mig.
Och vad moget.
Och så sätter han sig, och hon börjar berätta, och så skriver han ner allt hon säger. Och med det då visar han henne att han lyssnar, men det hjälper också honom att hålla sig lugn och inte bli affektiv i sin reaktion på henne. Vad tänker du om den?
Jag tänker inte den, men det är klart, jag är ju inte alls terapeut som dem.
Nej.
Nej, men det har irriterat mig.
Ja, varför det?
Dels har det irriterat att jag var en sån irriterande person som bara kastar sig över och säger att man ska vara... Och hade då mannen i fråga slagit sig ner med ett anteckningsblock, då hade jag lämnat och aldrig kommit tillbaka. Jag har blivit så irriterad.
Vadå? Vad är det med anteckningsblocket som stör?
Därför att det är irriterande. Det är liksom helt icke-autentiskt. Det är liksom som... Nej, det blir ju som att man är professionell då.
Ja, just det.
Har inte du stört dig på det?
Nej, men jag tycker att det finns... Alltså det är någonting med det här vi måste prata.
Ja.
Som är ju kan vara väldigt läskigt när ens partner kommer och säger så här. Man vet inte om det är liksom, jag glömde hänga upp tvätten, eller om det är så här...
Om det är slut.
Passa dig, för nu är det... Och då tycker jag så här, då det kan ju skapa rädslor, panik, massa olika saker. Och då att kunna vara så här lugn i det och bara vara så här, jag fattar. Jag sätter mig ner, berätta för mig.
Ja, men man ska ju vara väldigt mogen och där. Jag fick höra av en parterapeut en gång som sa att om jag kastar mig över dig, David, säger så här, vi måste prata. Mm. Då ska jag också säga, när passar det dig? När har du utrymme för det? För att just du kanske inte alls är det modet som just jag är
det.
I.
Nej, det är sant.
Det tycker jag var ganska smart.
Ja, men jag tänker att det fanns någon lärdom i att verkligen låta den andra så här, lägga ut texten och försätta sin situation där man inte är för affektiv.
Där är jag ju med dig förstås. Att man blir lyssnad på för att prata till punkt. Mm. Men
anteckningsblocket.
Med försiktighet.
Ja, nick.
Jag tror som
killar med anteckningsblock.
Jag säger som drottningen, ha ett eget rum.
Just det. Hon vill inte dela rum med kungen, ja. Men man får väl säga att jag gissar att det faktum att hon också är terapeut kanske har gjort att hon är ganska bra på att lägga fram vad hon känner på ett icke-aggressivt sätt. Och,
förstås.
Så att det kanske hjälper att han... Det kanske är det som gör honom så lugn. Och...
Ja, men lyssna, det får vi säga, det är ju bra.
Lyssna är bra.
Att prata klart.
Vi är positiva till det. Mm. Du, nu har vi fått två gäster här i studion. Det är nämligen så att idag startar årets uppspelning för Zornmärket i Falun. Mm. Märket delas ut i brons, silver och guld. Och lyckas man knipa ett silver eller guld, då får man titeln Riksspelman. Förra året blev det för första gången möjligt att spela upp som vokalist. Och Sverige fick sina tre första riksspelmän på trall.
Ja, det är ju så fint.
En av dem har vi här. Välkommen, Annie Björkman.
Hej, hej. Tack så mycket.
Och säger välkommen också till dig, Oskar Freyr Gunnarsson.
Hej, tack så mycket.
Grattis, Annie.
Tack.
Riksspelman.
Ja, precis.
Hur var det att spela upp för Zornmärket?
Ja, men det var väldigt spännande. Jag själv har inte vuxit upp med folkmusiken, utan det kom lite senare i livet. Och det här att spela upp för och bli riksspelman kändes som att... Ja, men, det har ett värde då för mig, att någon slags erkännande för att min röst bär, att ja, jag kan musicera fint med min trall.
Liksom. Men vad är trall? Alltså är det att man härmar ett instrument eller är det något helt isolerat eget?
Vi brukar säga att det är ordlös sång till dans. Man sjunger liksom spelmanslåtar, typ som en fiolspelman brukar göra, men utan ord, utan text. Så det är lite så här, jämta dudli då, lite sådana stavelser istället som man använder.
Oskar, du har ju varit lite av en trallaktivist, en folkmusiker som slagits för trallen. Hur kommer det sig egentligen att man inte fick uppträda med trall för Schoenmaker tidigare?
Nej, men jag tror det kan finnas två förklaringar. Den första är den som Zorn-nämnden och Zorn-juryn själva angett, och det är att de ansåg att de inte hade kompetensen att bedöma trall på ett rättvist sätt. Och det fattar jag verkligen, att man vill liksom känna att man har kött på benen. Och samtidigt tror jag också att det kan finnas en mer historisk aspekt av det. Dels för att rösten i överlag har varit kanske en mer kvinnligt associerad grej inom folkmusiken, och kvinnor har historiskt sett inte kommit med lika mycket i historieskrivningen eller i dokumenteringen av folkmusik. Så på så sätt tror jag det kanske har gett ringar på vattnet. Så att det är inte liksom, så att säga, Zornmärkesnämndens fel, men att det liksom är mer ett resultat av en helhetshistoria som gjort att det inte har kommit med helt enkelt.
Hur viktigt tänker du det är att den får det här erkännandet att kunna vara med i den här tävlingen?
Jag tror det är jätteviktigt. Alltså, dels, man har ju kunnat kula för Zornmärket förut. Så, som vokalist kan man ju delta, men jag tror det är väldigt viktigt för oss folksångare då, jag och Annie bland annat, att känna att man kan liksom erkännas för mer än bara kulning. Liksom, att inom folksången finns så otroligt mycket och en sån bred repertoar. Och bara som vokalist att få känna sig lite stärkt i sin helhet i folkmusikvärlden också.
Men är detta ett svenskt fenomen? Trall?
Trall? Ja. Nej, det finns på, alltså, man kallar det lite olika saker, och det är klart att det finns olika traditioner hur mycket man dansar och spelar och sådär tillsammans. Men trall finns i alla fall i hela Europa.
Ja, det finns på lite olika platser i världen, men det är väl just det att vi har lite svenska trallstavelser då, kan man väl säga.
Precis.
Och även trallmelodier, antar jag, eller?
Mm. Ja, ja.
Vad utmärker då en bra trallare?
Ja, det här har vi pratat om. Vi sa båda sväng, sväng, sväng.
Ja, det ska svänga.
Det ska svänga så att man kan dansa till det.
Mm. Men vad är det som skapar svänget? Är det melodin eller är det du som trallare?
Det är både och, skulle jag säga. Alltså, man har en melodi att utgå från, men sen som trallare så får man accentuera och betona på vissa platser i musiken för att det ska bidra till att dansarna känner den här danssvänget.
Så det är som en sorts improvisation?
Ja, jo, man kan improvisera mycket. Ja.
Och också med, ska säga, som spelman så att säga, också om vi räknar in oss som trallare som spelmän, att man spelar ofta solo eller duo och att det liksom bär i sig. Man behöver inte ett ackompanjemang. Så man bär liksom hela det rytmiska maskineriet och svänget i hur man framför melodin. Liksom.
Men alltså, det är alltså alltid plus dans. Det ska dansas till.
Ja, för det mesta. Alltså, ja. Det utgår främst från dansmusiken. Liksom. Ja. Så. Mm.
Mm. De här låtarna, skrivs de ner eller hur förs de vidare?
Det är väl en skog av massa olika saker som samverkar till det. Men det är ju dels på början av 1900-talet bland annat så gjordes det jättestora upptäckningar i hela Sverige. Men det var ju ganska liksom schematiska upptäckningar, för man visste inte spelstilen som man skriver i melodierna så att säga. Men sen i mitten av 90-talet så kom Sveriges Radio och spelade in jättemycket runt om i Sverige. Då fick man jättebra klingande exempel på gammal, gammal tradition. Både spelmän och trallare och allt vad det var. Och sen, vi har ju också lärt oss genom att gå på olika folkhögskolor, musikhögskolan och gå på kurser. Så liksom mer face-to-face gehörstradition, mer eller mindre levande tradition kan man väl säga.
Men skulle man kunna ta en gammal jazzbanger, en Jan Johansson visa, och sen gör ni en trallversion av den?
Absolut.
Ja, för jag tänkte just det, jazz, finns det ju ändå mycket trall Mm-hmm. Eller hur?
Ja, just det.
Där är det en tradition.
Mm. Ja, det är besläktat med scat singing, som man kan säga. Mm.
Och skillnaden på detta och kulning då, vill man ju veta.
Ja, men båda är ju ganska tydligt sådär funktionsmusik i sitt ursprung, ska jag säga. Kulning är ju snarare liksom lockrop. Höga melodiska slingor som man ropar på kossor, getter och får bland annat. Eller kommunicerar med andra människor inom skogen. Och trall är ju mer en ordlös sång. Båda är ordlösa oftast.
Men kossorna går liksom inte igång på trall på samma sätt som på kulning, eller? Det är med människor.
Ja, det är väl just det med att återkomma till funktionsmusiken.
Ja,
då. Att man hade de här långa slingorna för de skulle höras långt över fjäll och skog och sådär. Medan trallen är lite mer intimt förankrad. Att man har den nära i någon stuga där man dansar tillsammans. Liksom.
Och det är mer en direkt mänsklig kontakt kanske man har i trallen.
Precis.
Finns det några klassiska svenska trallikoner?
Oj. Ja,
ni.
Exakt.
Ja.
Nej, men en av mina stora idoler är en som kom från Jämtland, Måns Olsson. Han var egentligen fiolspelman. Jag tror att han var så gammal så han kunde inte spela när han spelades in. Men han var så jäkla bra på att tralla. Så han har ju blivit så här guden i Jämtland för trall.
Ja, och sen finns det... Jag är då från Bohuslän och i... På Orust, där finns det Martin Martinsson och även Axel Abrahamsson. Så de har jag lyssnat mycket på. Väldigt härligt att höra på dem.
Hur, när ni är ute och spelar, hur orkar man tralla en hel kväll? Det verkar som en ganska ansträngande aktivitet.
Ja, man får se till att inte slita på rösten. Liksom. Man använder magstödet och kanske inte kräma i all sin energi i starten. Liksom, utan man får portionera ut det lite.
Och också allmänt i folksång skulle jag säga att man försöker vara ganska effektiv med rösten. Att man ska få så mycket ljud som möjligt med så lite kräm som möjligt. Mm. Så att man liksom, hur man typ placerar ens klang och bla, det blir lite nördigt. Men, ja.
Ja, men, man ska men hur vara ser effektiv. Återväxten ut bland trallare? Ni är ju ganska unga båda två. Mm. Liksom är det något som kommer stort, det här med trallning?
Ja, alltså vi upplever att det är lite av en våg på gång. Mm. Att folk är mer intresserade av trall numera. Vilket är jättekul, tycker jag.
Mm. Kanske kommer det här hjälpa, för ni ska faktiskt sjunga också för oss. Vill ni ställa er vid mickarna? Och...
Ja, let's do it.
Ja.
Då reser vi oss då, David.
Ja, ska vi dansa. Ni ska också få berätta vad ni ska sjunga. Ni ska sjunga varsin trallvisa.
Ja, jag börjar då med en engelska efter Båtsman Dristig som jag har efter Axel Abrahamsson från Orust. Jag har lyssnat på arkiven inspelning av honom. Så den går så här. Triai dariru dariru latiralla dariru latitalla dirayariru landai ditiai ditio titnalla dariru latitalla tirillare triai dariru dariru latiralla dariru latitalla dirayariru landai ditiai ditio titnalla dariru latitalla tirillare trio do tiu totia latirilla ditiri attiru
Så fint.
Ja, och jag ska köra en polska och det är efter, jag har den efter en fiolspelman som heter Nils Emilsa från Västra Jämtland och han hade den efter en som hette Tapper Kristina från Berg och hon ska då ha trallat den. Mm. igen.
Vad fint!
Annie Björkman och Oskar Frey Gudensson, stort tack för att ni kom och för er vackra sång.
Tack så mycket. Tack.
Jättefint. Förlängde wow. Den där ljusa midsommarkänslan.
Verkligen, ja. Vilken
alltså, body.
Ja, och andningen och vilken, jag vill säga kompetens, men det låter så fånigt, men det var otroligt, vilken prestation.
Lite tårar i det här.
Du, jag har följt en ung poet sedan en tid tillbaks, som sticker ut lite i den ganska smala poesifannan annars. Mm. För det hon skriver slår igenom brett. Hon får miljoner av hjärtan på TikTok när hon läser sina dikter om sorg, kärlek och ångest. I våras släppte hon sin tredje diktsamling och sägs vara en av de få svenska poeter som faktiskt kan leva på sitt skrivande. Välkommen till talkshow och TikTok-poeten Olivia Sundberg.
Tack så mycket. Hej. Det är en fin introduktion.
Ja, och vi är trallen som en introduktion
ja.
Till dig.
Ja, och det satte stämningen så fint. Underbart.
Du, TikTok och poesi, det känns som en otippad kombination.
Ja, det kanske man tänker liksom först. Men jag tycker att det passar väldigt bra. Så jag började ladda upp nu för ungefär 3 år sedan blir det. Och sen så har jag bara fortsatt. Alltså, om man tänker på liksom hur formatet, hur liksom en dikt ser ut, så är det ju en liksom, brukar det ju vara i alla fall en kortare text, och TikTok är ju också ett kortare format, så på så vis passar det ju ändå bra om man tänker på det sättet.
Men jag tror det som också kanske känns otippat är väl kombinationen att just den målgruppen närmar sig poesin. Vad tänker du att det är med just din poesi som gör att de närmar sig den?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att man kanske kan känna igen sig, eller förhoppningsvis i alla fall. Och det är det jag tänker att, eller det känns som mitt tydligaste varför varför jag skriver. Jag vill få folk att känna igen sig i saker. Och jag tror att det är väldigt viktigt att liksom, eller viktigt, ja men viktigt och stort att kunna se sig själv finnas på olika platser än bara inom situationstecken hos sig själv. Så att liksom bli speglad då i någonting. Och jag hoppas att jag kan göra det.
Men alltså, hur kom du i kontakt med poesi överhuvudtaget från början?
Ja, jag började... Eller det också, jag har alltid skrivit. För det tänkte jag på så här, när började jag skriva? Men jag tänker att jag alltid har skrivit. Och det började med dagbok, som det kanske gör för de flesta. Och sen så blev det bara som en väldigt naturlig övergång till... Alltså formen byttes liksom till en mer poetisk form. Och sen så blev det liksom, ja men som om man ser sig framför sig en låttext. Så den typen av form. Och sen så, ja, så blev det egentligen bara väldigt naturligt att jag vände mig till liksom poesin. Och det känns också fint att det inte var någonting som jag tänkte att det här vill jag till så. Utan att det blev en naturlig liksom gång dit.
För den känns ju också som att den är i viss mån anpassad just för sociala medieplattform. Om inte texten så i alla fall presentationen då, för du läser den. Mm. Ofta är den musiklagd, den kanske till och med bildlagd. Mm. Tror du att det är någonting också med själva formen som gör att den är tillgänglig för den publiken?
Ja, men kanske. Men sen så tänker jag också att det är härligt att liksom bredda bilden av vad liksom poesi... av den liksom stereotypiska bilden av en poet, av poesi. För jag tänker att vad är det, eller om jag tänker på poesin, så vad tänker jag att den är för mig? Jo, det är ju det allra största, och att kunna liksom skapa, som jag var inne på, de här mötena, att liksom kunna se sig själv finnas. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det tänker jag är liksom det viktigaste. Sen så har man ju liksom läst upp sin poesi i alla tider. Och att jag liksom använder mina sociala medier är ju mer, skulle jag säga, liksom en uppdaterad version av liksom den här scenen. Så scenen kanske har flyttats på ett sätt, och liksom, i och med att tiden har gått också moderniserat, men poesin är ju samma. Så det, ja, det är nog,
men
är
det, jag tänker om vad skriver folk till dig då som svar, eller liksom, när de vill kommentera?
Jo, men ändå det jag var inne på där, att liksom, tack, och det känns också helt otroligt att, liksom, att det jag skriver kan liksom, ja, att det känns tacksamt att läsa det liksom. Men så det, och också att, ja, men igen, mycket av det här att folk verkar känna sig sedda. Och då, jag känner mig så klar liksom, när jag får ett sånt meddelande. För det, ja, men jag liksom tänker ändå tillbaka på ett yngre jag liksom. Och att det är liksom vad allting handlar om för mig. Så att liksom någon annan person säger det till mig nu känns jättestort och viktigt.
För att det är ju inte bara interaktionen, det är väl också att dina dikter sprids på ett speciellt sätt. Att de, ja. Och hur går det till när det sprids på TikTok?
Ja, men precis. Så då på TikTok så har man liksom, man gör då en video och sen så gör man ett ljud. Och det är de här ljuden som jag, alltså ljudspåret ligger liksom, det är jag som läser upp då min dikt. Och då så finns det liksom som videon och ljudspåret. Och det här ljudspåret kan man göra liksom som en egna videos till. Och då så är det då, ja, men folk som gör sina egna videos till då mina dikter. Och det är väl också en form av liksom, ja, men läsning så, på ett sätt. Fast lyssning då. Men att det fortfarande är, jag skriver också dikterna på videon om man säger. Så det är ju den liksom, relationen mellan dikten och läsaren som händer även där. Och det tycker jag är häftigt att, liksom, att folk, ja, men snappar upp det där. Ja.
Och det här med att du faktiskt kan livnära på poesin, hur tjänar du pengarna? Var kommer de ifrån?
Som alla författare genom liksom traditionell bokförsäljning. Men jag är väldigt lycklig över att jag har liksom kunnat skapa mitt arbetsliv kring skrivandet. Så det är ju många olika saker jag gör. Men ja, och det, däremot tycker jag liksom att, ja, men igen, att det är texten som är det intressanta. Och att det är den som är det allra största. För mig har det också varit, texten har varit som ett sällskap liksom. Och det här rummet som jag känner att texten är för mig är så himla, liksom, det är livsviktigt. Och det har kunnat liksom följt med mig liksom, ja, men livet, och när saker har hänt i mitt liv till exempel som inte har varit så kul liksom, så har man, jag har liksom kunnat skriva om det, och det är ett sätt att liksom, ja, men bearbeta det på helt enkelt.
Men jag antar att det också finns samarbeten via dina plattformar.
Ja,
också.
Precis. Ja. Precis. Så då jobbar jag med liksom olika företag och med olika liksom projekt och sådär.
Och känner du dig fri att kunna skriva vad du vill?
Ja, absolut. Och det känns också viktigt, för att alltså, om jag inte hade gjort det så hade jag inte velat göra liksom uppdraget heller. Det är ett förtroende man arbetar med, så att det känns jätteviktigt. Men också för min egna skull. Liksom. Det hade känts svårt att vara liksom oärlig i det.
Så. Men jag är bara så nyfiken, om du skulle skriva en roman, skulle du jobba på samma sätt då?
Ja, vad spännande.
Hur skulle du tänka nytt? Liksom?
Alltså i själva skrivprocessen?
Ja, också få ut det till en publik.
Ja, ja, men alltså, kanske ändå någonting liknande. Alltså, man ser ju också små utdrag ur liksom en roman också som finns liksom på olika ställen. Så det är ju ett sätt att locka in läsaren, antar jag. Så att, ja, jag tänker det. Men ja, det får tiden visa.
Olivia Sundberg, tiden rinner ifrån oss. Vi hade hoppats att du skulle hinna läsa något, men vi måste lämna över till Kulturnytt nu.
Ja, så det gör vi det.
Tack för den här gången.
Tack själv.
Ylva Nilsson i Göteborg, varsågod.
Tackar, tackar. Det blir ingen särskild streamingavgift. Regeringen skrotar den statliga filmutredningens förslag. Vi hör kulturminister Parisa Liljestrand.
Vi vet att en streamingskatt ytterst kommer att belasta konsumenten och vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Vi vet ju också att det finns en hel del svenska produktioner som skapas i Sverige av bolag som har valt att investera och göra svensk film här. Vi tror inte heller att det skulle gynna dem.
Enligt filmutredningen skulle en särskild avgift för strömningsbolag vara med och finansiera en branschgemensam fond för att stärka resurserna till svenska filmproduktioner. Men den idén behöver bearbetas vidare och regeringen har tillsatt en utredare.
Filmfonden är ju en fråga som vi från regeringens håll också ser väldigt positivt på. Man behöver gå vidare med att analysera delar i den här filmfonden för att titta på hur den ska organiseras och struktureras och finansieras.
Inte heller sänkt biomoms kom det några besked om när regeringen presenterade sin filmproposition. Det blir en fråga för kommande budgetförhandlingar enligt Parisa Liljestrand. Däremot presenteras nya mål för den statliga filmpolitiken. Ett brett filmutbud ska skapas och visas i hela landet. Svensk film ska locka en stor publik nationellt och internationellt och filmarvet ska bevaras och användas. Det statliga stödet ska också främja innehåll på svenska och de nationella minoritetsspråken och samtidigt vill regeringen minska det de kallar för politisk detaljstyrning.
Här har det varit viktigt att försöka städa undan och se till att vi har en så liten påverkan som möjligt. När vi pratar statlig kulturpolitik så kommer det alltid finnas ett visst mått av påverkan. Men vårt jobb är ju att se till att göra den påverkan så liten som möjligt och ändå kunna upprätthålla ett bra ramverk för den statliga filmpolitiken.
Reporter Rasmus Grossin. Och från filmbranschen kommer övervägande besvikna kommentarer efter regeringens besked. Film- och tv-producenternas Eva Hamilton kallar det, citat, nog en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia, slutcitat. Och jag pratade tidigare med Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström om bland annat hur oväntat det här beslutet var att inte gå vidare med förslaget om en streamingskatt för att stärka finansieringen av svensk film.
Alltså det gick ju rykten om att det kunde bli en ganska tom proposition utan några direkt hårda förslag. Och delvis är det ju ett sätt för regeringen att skjuta de viktigaste frågorna om den svenska filmen till eftervalet. När nästa regering då istället får besvara den svåra frågan hur man ska fylla hålet i svensk filmplånbok. Ingen av de här stora frågorna, de som handlar om hur man ska få fart på svensk filmproduktion, är lösta. Istället kommer en ny utredning.
Mm. Och den här strömningsskatten eller avgiften skulle ju bland annat finansiera en branschgemensam filmfond. Vad ser det ut att hända med den idén nu?
Alltså den blir ju då inte av. Regeringen menar att det är svårt att se hur man skulle få det här bli effektivt och också vilka intäkter som faktiskt skulle kunna komma in. Men så är ju regeringen då också emot nya skatter. Man menar att det inte är attraktivt för utländska bolag då att producera svensk film om man höjer skatter och inför det. Så istället pratade regeringen om breddad finansiering som ju de har kommit med förslag om hur kulturen på ett brett sätt skulle kunna gynnas av, det vill säga privata donatorer till exempel. Och så ska man då som sagt titta på hur de här privata pengarna ska hittas istället. Och man kan väl säga så här att ingen regering har väl löst det där hittills.
Och filmpolitiken som regeringen nu har presenterat, hur skulle du säga att den skiljer sig från tidigare inriktning?
Ja, alltså på ett sätt är väl den här filmpolitiken konsten att säga ja då till utredningen men mena nej. För de är ju för en filmfond som utredningen föreslog, men de är emot hur den skulle finansieras. Det blev ju heller inte en momssänkning som branschen, framförallt biobranschen, har velat se. Och det som är mest likt är väl att det blir nya tydliga mål för filmpolitiken från 7 som idag till 3. Och också fokuset på filmarvet.
Men framkom det något oväntat när regeringen lade fram sin filmproposition?
Alltså det man kan säga är att man ser en glidning i filmpolitiken från tidigare års fokus på jämställdhet och mångfald för den här regeringen till att det nu ska fånga svenska erfarenheter. Det finns en betoning på det svenska och att stöd som ges till film ska främja innehåll på svenska. Och samtidigt så betonar man då att regeringen inte ska lägga sig i filmerna innehåll. Så det här är väl det som känns på ett sätt nytt.
Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturnytt. En av SVTs två programdirektörer lämnar företaget. Mikael Österlund går istället till rollen som vd för LO Mediehus. Expressens rapporterar att Österlunds roll inom SVT inte kommer ersättas utan att Eva Bäckman blir ensamt ansvarig direktör för programutbudet. Enligt tidningen är detta en del av de besparingar på 355 miljoner kronor som företaget just nu gör. Skolelever ska redan i första klass kunna få spetsutbildning i musik. Idag har utbildningsdepartementet fram ett förslag med syfte att elever med talang och intresse inom musikområdet ska få utvecklas så långt som möjligt. De föreslår alltså en spetsutbildning i musik som ska få bedrivas med start antingen i årskurs 1 eller årskurs 5 till att börja med som en försöksverksamhet. Vad säger ni, David Kattis? Hade det här kunnat förändra era liv?
Det är mycket möjligt, som så mycket annat i livet. Tack för det. Så där försvann hon. Du, det här gick ju bra, Kattis.
Ja.
Ja, har vi lärt känna varandra?
Lite grann, tycker jag.
Har vi lärt oss något?
Ja, jag tyckte det var lite befriande att vi får äta vad vi vill på natten. Mm. Jag var lite rädd för strängare.
Verkligen,
du
var. Ja, verkligen. Nej, men du får hålla
och så tyckte jag det här med sången, alltså laddningen, det blev jag väldigt imponerad av.
Ja. Och jag tycker det är kul att gurka och morotstavare har blivit din personlighet.
Ah, tack.
Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Oskar Thor. Musiken skötte Johan Hyttnes. Det var allt för oss, Kattis. Vi ses imorgon.
Det gör vi.
Hej. Hej.